God morgon, kära vänner. Ni får gärna förse er med biblar, ni som inte har gjort det ännu. Det kommer inte bli så värst mycket bläddrande i biblarna, men att ni kommer att kunna hålla ungefär samma text framför er hela tiden. Alla verkar välförsedda. Texten för dagens predikan är från Matteusevangeliets 9:e kapitel. Med början på den 35:e versen. Detta är den här söndagen är den andra söndagen efter påsk i Svenska kyrkans ordning, och temat är Herren min herde, tror jag. Detta är evangelietexten för den tredje årgången. Jag läser med början på 35:e versen. Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Ska vi be? Herre, du har gett oss dessa ord ifrån ditt eget levande ord. Vi ber dig, Herre, att du ska öppna det för oss. Vi ber, Herre, att vi ska få ta emot vad du säger till oss idag ifrån ditt ord. Att det ska få bära frukt. Vi ber, Herre, att det ska få föra ditt rike framåt. Genom, Herre, att du lägger ordet i våra hjärtan idag. Vi ber i Jesu namn. Amen. Det står här att Jesus såg folkskarorna. Det såg människorna, som det står i annan översättning. Han förbarmade sig över dem. Eller han kände medlidande med dem. Eftersom de var rivna och slagna. Eller som det också står, illa medfarna och hjälplösa. Och som får utan herde. Och här läggs det till på slutet en bild. Får utan herde. Säger den bilden dig någonting? Jag måste säga att jag, som är ganska okunnig om fårskötsel och inte har sett så väldigt många får i mina dagar, för mig säger inte den bilden så väldigt mycket. Men jag tror att för de första århundradets läsare så kanske de var mer bekanta med får och fårskötsel. Och den här bilden var menad. Den här beskrivningen var menad att uppmana en bild som skulle förtydliga hur Jesus ser människorna. Och jag tänkte att vi kan, för att lite bättre förstå, att vi kan ta hjälp av författaren Philip Keller. En del känner säkert till honom. Han har skrivit en bok som heter En herde ser på den 23:e salmen. Är den bekant för någon? Philip Keller, han växte upp och bodde i Östafrika och var tillsammans med herdar, enkla infödda herdar, vars seder och bruk påminner om dem som man hade i Mellanöstern på Jesu tid. Och han skriver att det är ingen tillfällighet att Gud har valt att kalla människor får, att kalla oss får. Fårens och människornas uppförande är lika på många sätt. Han ger som exempel vårt sätt att tänka som massan. Vår fruktan och ängslan. Vår envishet. Vår dumhet. Våra ovanor. Och att dessa alla har sina motsvarigheter bland fåren. Men så talas du här i texten om får utan herde. Hur ser de ut? Och vad kännetecknar de? Då skriver Philip Keller att jag kan fortfarande se framför mig en fårfarmare i vårt område. Den sköttes, eller snarare missköttes, av en arrendator som aldrig borde ha tillåtits att ha får. Hans djur var alltid magra, svaga, hade ofta sjukdomar och parasiter. Och vidare att fåren var ett ständigt byte för hundar, bergslejon och boskapstjuvar. Varje år fick de beta på förtorkade, brunsvädda fält och utsugna betesmarker. På vintern var det brist på säd och näringsrikt hö till de hungriga tackorna. Inte heller fanns det tillräckligt tak över huvudet för att skydda dessa lidande får från regn och snöstormar. De hade bara förorenat gyttigt vatten att dricka. De led också stor brist på sältor och mineraler de så väl behövde. Jag kan fortfarande se framför mig hur de stod i små klungor vid staketet och stirrade trånande på de saftiga betesmarkerna på andra sidan. Jag kunde aldrig se på dessa stackars får utan att få en stark känsla av att detta kunde vara en bild av vår egna falska uppdragsgivares gård. Det var synden och Satan som stod på sin försummade mark och bara hånade dem de hade makt över. Så ger det oss kanske en något av en bild av får utan herde. Hur liknar vi det här vid människorna? Alltså Jesus får utan herde, så såg Jesus människorna på sin tid, och så förmodar jag att han skulle se människorna också på våran tid. Han ser en nöd. Det fanns en materiell nöd, kanske vi ser mindre av idag. En fysisk nöd. Vi läste det här i texten hur Jesus botar alla slags sjukdomar och krämpor och skröplighet. Det finns det idag också, psykisk och fysisk sjukdom, handikapp, en fysisk nöd. Vi har en social nöd. Människor som är sårade i relationer, bär på djupa och oläkta sår. Barn som växer upp utan kärlek och fasthet och normer. Människor som lever en stor del av sina liv i ensamhet och så vidare. Jag tycker också att vi kan tala om en kulturell nöd. I våra dagar så räcker det att gå förbi uppsatta löpsedlar från kvällstidningarna och se vilka budskap det är som man menar sig kunna appellera till våra samtida människor med. Eller titta på en tv-tablå. Det finns det som är bra i tv-utbudet. Men jag tycker man kunna se att det allra mesta är en ytlig och depriverande underhållning. Eller våldsunderhållning. Och vi vet att människor också plågas av missbruk av olika slag. Alkohol, droger, spelmissbruk, konsumtionsmissbruk och så vidare. Jesus beskriver människorna som rivna och slagna. Och Jesus står att han har medlidande med dem, eller att han förbarmar sig över människorna. Men sen så ser Jesus något mer. Och Jesus ser en skörd. Han ser en stor skörd bland dessa människor han förbarmar sig över. Och jag tycker att här får vi ställa oss inför detta. Ser vi samma som Jesus ser? Och framförallt, ser vi en skörd? Ser vi en stor skörd? Detta handlar om tro. Och för att vi ska ha tro på det Jesus säger, så tror jag vi måste se på skördens herre. För när såg vi en skörd senast? När såg vi människor komma till Jesus? Tittar vi på det sättet så stärker det inte våran tro. Utan vi behöver se på skördens herre. Och indirekt här i texten, när Jesus talar om får utan herde, så finns ju också Jesu anspråk på att han är den gode herden. Han förbarmar sig över människorna. Och vi vet att Jesus under sin vandring går till korset. Det är hans yttersta sätt att förbarma sig över människorna. Så vi behöver, liksom Jesus, se. Vi behöver framförallt se skördens herre. Vi behöver också se människorna, folkskarorna, som Jesus såg dem. Och vi behöver känna. Vi behöver be om nåd att få känna medlidande och förbarmande. Och vi behöver, som Jesus gjorde, agera. Här i texten så agerar Jesus genom att vända sig till lärjungarna med en uppmaning. Bed. Vi behöver också agera. Och man kan säga att vi skulle behöva visa ledarskap. Och då är det många som säger, nu pratar du inte om mig längre. Jag är ingen ledare. Men jag tror att vi alla är ledare. Eller kan vara ledare. Om jag får ge en definition på att vara ledare. Två saker. Ett, ta ett initiativ. Två, påverka någon. Ta ett initiativ. Påverka någon. Och detta kan vi göra utifrån våra egna förutsättningar. Och våra egna omständigheter. Men det agerande som vi främst uppmanas till, det är att be. Jesus säger att vi ska be till skördens herre. Han säger inte här, be till Gud om en skörd. Utan han benämner den treenige guden som skördens herre. Och jag tror att det är en inbjudan till tro. Vi ber till den som är herre över skörden och skördandet. Och som har makten. Och han benämner redan skörden som sin skörd. Att sända ut arbetare till skörden, det ber vi om. Och indirekt också att stå beredda att vara skördarbetare. Hur arbetar arbetarna? Vad är skördeverktyget? Ja, om vi ska gå till den en av de främsta skördarbetarna, Paulus, så skulle jag vilja läsa vad han skriver i det andra Korinterbrevets femte kapitel. Från verserna 18 till 21. Det säger så här, vi kan se detta som en utläggning av att sända ut arbetare i skörden. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud från Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Vi kanske tänker så här att inte är detta ett budskap för den moderna människan. Fråga den moderna människan efter försoning med Gud. Om någon till äventyr skulle söka Gud idag, är det inte snarare för att man söker efter mening, kanske efter frid? Men att säga att söka Gud, att komma med ett budskap om försoning. Har det någon resonansbotten idag? Inte är väl människor idag medvetna om synd eller om skuld och om behov av försoning. Det här är en diskussion som är synnerligen aktuell just nu. Och det pågår en debatt i kyrkans tidning. En del kanske har uppmärksammat. Efter ett inlägg som skrevs strax före jul av en präst i Stockholmsområdet. Hon skriver om det motbjudande i talet om en fallen skapelse och ett syndigt människosläkte. Jag förstår att människor utanför kyrkan inte bryr sig, eftersom det är en så verklighetsfrämmande världsbild i ett modernt sekulariserat land som förmedlas. Hon fortsätter, det finns ingen fallen skapelse och därför blir hela försoningsläran orimlig. Plocka bort allt tal om synd, skuld, skam, blod, slaktade lamm och annat förfärligt. Det hör inte hemma i modern tid bland upplysta människor. Detta är en förnekelse av Herren Jesus. Det är skrivet utav en människa, men det är en lögn som har sitt upphov hos Satan. Det är antikrists ande som talar och som kyrkans tidning är spridning åt. Vårt budskap är korsets uppgörelse med människans synd. Den hjälplösa människans synd, det är det centrala. Och det är inte kristendom om inte detta är centralt. Men det är precis som det sägs här, att detta är anstötligt för den moderna människan. Inte bara för den moderna, det var anstötligt också på Jesu tid. Det var anstötligt på Paulus tid. Och därför är det också som Jesus säger att vi ska be. Därför att det är inte vår uppgift att övertyga människor om synd. Vi kan inte det. Det är den heliga andes uppgift. Och det är alldeles tydligt i ordet. Jesus säger att när den heliga ande kommer ska han övertyga människor om synd och rättfärdighet och dom. Men vår uppgift är att vara lojala mot ordet som är givet. Citera gärna ordet. Jag tror att det finns en kraft i ordet som det står i det citerade ordet. Att vi inte blygs för ordet. Paulus säger, jag blygs inte för evangelium. För det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Kristi kors och uppståndelse är vårt vittnesbörd. Det är det centrala i vittnesbördet. Det är det som befriar människor. Det är det som har kraft och leder fram till nytt liv. Så för att gå tillbaka till texten här. Låt oss be att vi får se som Jesus såg. Att vi först ser upp till skördens herre och så ser med hans ögon på människorna som slagna och rivna och får utan herde. Att de behöver komma till den gode herden. Låt oss be att vi får känna som Jesus känner, med medlidande och förbarmande. Och låt oss be och be om arbetare till skörden. Och här för oss texten fram till en punkt där vi behöver rannsaka oss som församling. Och här vill jag inte främst säga att vi rannsakar oss som individer, utan rannsaka oss som församling. För är Jesus vår Herre? Är vi beredda att göra det som han säger till oss? Vill vi ta detta till vår uppgift? Att be att han sänder ut arbetare till sin skörd. Vi är svaga, kanske vi tänker och tycker. Och vi är få. Vi kanske har en sån självbild. Vi är svaga, är få. Men det hindrar oss inte att be skördens Herre, att be att han låter oss se det han ser och känna det han känner, och att se skörden. Inte bara som individer utan som församling. Och jag tror att om vi som församling på så sätt bekänner oss till hans önskan, församlingens Herres önskan, så kommer han att bekänna sig till oss som församling. Vi behöver rannsaka oss inför den här texten och inför den här uppmaningen från Herren. Är vi beredda att göra det som han säger och uppmanar oss till? Om vi som församling bekänner oss till hans önskan, så kommer han att bekänna sig till oss som församling. Och vår församling kommer inte att förbli densamma. Och med det så slutar jag. Så låt oss be tillsammans. Ja, Herre, ibland är det så långt ifrån oss att se det som du ser. Att se en mogen skörd. Och Herre, just nu säger du inte till oss annat än att vi ska be att du sänder ut arbetare till din skörd. Därför att den är stor och för att arbetarna är få. Och Herre, jag ber att du lägger detta på våra hjärtan. Och att du lägger det på oss som församling. Att du lägger det på våra hjärtan att hörsamma dig, så som vår Herre, så som församlingens Herre och så som skördens Herre. Du vet att vi känner oss svaga, att vi tycker att våra resurser är otillräckliga, att vi är få. Men Herre, du är med oss och vi har ditt ord att gå på. Vi ber att du låter vår tro växa. Vi ber att vi ser dig som skördens Herre för oss. Hjälp oss att flytta vår blick ifrån oss själva och från våra omständigheter och till dig. Kom helig ande och låt vår tro växa. Så ber vi i Jesu namn. Amen.